Torve Nybo og Jakobsen og meg talte sammen i uken som var om en tekst i Åpenbaringsboken, 10. kapittel, 7. vers, som jeg har lyst til å lese. Der står det at i de dager da den syvende engel lade sin røst lyde og skal til å blæse i basunen, er Guds hemmelige rådsslutning fullbyrdet, således som han har forkynt i gledesbudskapet til sine tjene profetene. Nå gjør vi en lang historie kort, og så sier vi at når den syvende basun blåser, da er det også den tiden vi har tiden for det, det er også tiden for den syvende menighet. Og den syvende basun, den syvende seil, den syvende menighet, dreier seg alle om den tid da enden er kommet, og da dommen er en realitet. Hvis vi leser i det 11. kapittel, og det 15. verset står det, og den syvende engel blæste i sin basun, da lød der i himmelen høye røster som sa, verdens herredømme er nu blevet vår herres og hans salvede, og han skal være konge i evigheters evigheter. Kjenner du det uttrykk? At herredømme er gått til vår herre. Det er hentet fra Daniels bok, som sier at da skal herredømme fratas alle hine riker, og Gud skal opprette sitt rike, og det er et rike som ikke skal falle, men skal stå. For saken angående alle hine riker var at de kom opp og stå, så falt de. Men når dommen avsies, da står det at han skal dømme han som går inn for han som sitter på tronen, en som ligner en menneskesønn. Kristus ble ført frem for han som sitter på tronen for å motta et rike. Og det rike baserer seg på en dom i favør av de hellige, og riket skal bestå. Og på den måte står det her, folkeslagene vredes. Og det kjenner vi til, folkeslagene vredes. Men nu vendes denne vrede, står det. Men nu er din vredes dag kommet, altså din, vår Herres. Og den tid de døde skal dømmes, og lønnen gives sine tjenere, profetene, og de hellige, og dem som frykter ditt navn, både små og store, og så videre. Så der har vi den tid, da den syvende basun blåser, når Guds hemmelighet skal, eller Guds hemmelige rådslutning skal fullbyrdes. Hva er Guds hemmelige rådslutning? Jeg skal bruke litt tid i dag bare for å si litt om dette med hemmelighet, som står, som så ofte står omtalt i det nye testamentet, også i det gamle. Men vi kan bruke det nye testamentet her i dag. Jesus sier til sine disipler, eder er det gitt å forstå Guds rikets hemmelighet. Men de andre forstår det ikke. De skal se og ingenting se. De skal høre og ingenting forstå. Men dere, altså mine disipler, dere som er mine, tilhører meg, kjenner meg, dere skal forstå Guds rikets hemmelighet. Men det greske ordet, det kjenner vi godt alle sammen uten å kjenne gresk, og det heter mysterion. Og det er det som vi har i mysterium, det mystiske. Men jeg må skynde meg å legge til, eller må haste meg å legge til, at mystikk i dag og mystikk på Bibelens tid utenfor Guds rike var noe helt annet enn mystikk i Bibelen. Mystikk i dag, hva er det? Det er det som er tvetydig, det er det som er selvmotsigelig, det er det som er uutsigelig. Alle som taler om mystikk, enten det er en kristne kultur eller det i andre religioner, har alltid å gjøre med noe som ikke kan sies. Ord kan ikke uttrykke det. Det er mystisk i betydningen at det er ubegripelig for forstand. Det kan ikke komme klart frem. Det kan kun oppleves. Det er sensuelt, kan kun oppleves, erfares, kan ikke verbaliseres, kan ikke uttrykkes, kan ikke sies, det kan ikke tilhøre erkjennelse, sånn som vi taler om å kjenne noe. Men Jesus sier til disiplene at eder er det gitt å kjenne Guds rikets hemmelighet. Og de andre skal se og se og ingenting se, skal høre og høre og intet forstå. Altså dette forhold til Jesus Kristus gir en kjennskap til, en innsikt i, noe som mennesket naturlig ikke kan kjenne til. Det är omtalt många gånger på olika måter i Nya testamentet. Jag ska ta några exempel. För exempel står det här. Paulus säger att jag vid en uppenbaring fick kännskap till den hemlighet varom jag för i korthet har skrivit. Det är mitt i Efeserbrevet. Han har skrivit för till Efeserna och förklarat dem denna hemlighet. Det är inte på den måten att förstå att det är hemlig och kan aldrig begripas. Nej, det är ett råd fattet hos Gud som han då uppenbarar och gör känt. Varom jag för i korthet har skrivit. Och det står denna insikt i Kristi hemlighet som jag nu är blivit förmedlare av. Och det står, och jag önskar ge er upplysning om hvorledes den frälsesplan är, den därfra evighet har ligget jämt som en hemlighet hos Gud som alla ting skapar, för att Guds visdom nu i all dens mangfoldighet vid kyrken skulle givas till känne för makten och myndigheten i den himmelska världen. Med andra ord, hemligheten, det var den idé, det var den tanke, det var den plan som Gud hade. Och så står det att de som känner Gud ska känna hans tanke, hans plan och hans hemlighet. Därför de andra ska se och inte se, men dere ska se det och dere känner det. Eder är det gitt att känna Guds rikets hemlighet. Det är klartalet till disciplinerna. Och Paulus har skrivit om det. Paulus har gjort sig till talsman för denna hemlighet. Paulus har uppenbarat den i brev efter brev i förkynnelse i sin tid. Och det är den hemlighet du och jag idag står överför. Kunde läsa några andra exempel på det. I Romerbrevet, det 16 kapitel, de sista tre vers står det. Men han som mäktar att styrka er vid mitt evangelium och vid budskap om Jesu Kristi i följe uppenbaringen av en hemlighet där var fortiet från eviga tider. En väldigt gott vers. Det står att denna hemlighet var fortiet. Och detta ordet fortiet är ett väldigt gott ord. Det är ett gott verb. För på, i bibelsk språk, det vill säga på hebraiskt, i gamla testamentets språk, så är verberna alltid av en sån aktiv karaktär. Det är icke att se något i Bibeln betyder att tie. Vi kan gott tänka oss att se att han sa ingenting för han hade inte något att se. Men i Bibeln så är det sån i denna sammanhang att Gud hade något att se. Det var inte därför han var taus. Men han tie, det är en aktiv handling. Det är att hålla tillbaka det man nu känner till. Och det står att denna hemlighet, viss upprinnelse var i Gud, är fortiet från eviga tider. Alltså, Guds frälsningsplan var inte ett sånt tillfälligt påfund. Från eviga tider var det planlagt hos Gud. Men han har hållit det tillbaka, han har tiet om det. Men nu ser han fram till alla att alla bör veta vad hans hemlighet är. Och för det har jag gjort med till talsman. Står vidare. Men nu är denna hemlighet brakt för dagen och vid profetiska skrifter efter den evige Guds befaling kungjort för alla hedningarna för att virka troslydighet bland dem. Och det näst intressanta med detta här, denna frälsningsplan, det är att den ska virka troslydighet. Med andra ord, det är inte bara en erkännelse på den måten att idag vet jag något som jag inte visste förr. Ja, men det var det intressant. När evangeliet är sån att idag vet jag något jag inte visste för, och det betyder att jag idag är något jag inte var för. Syskonen, är ni med på det? Det är väldigt viktigt. Guds ord hänger nämligen samman med att människa blir något, skapas till något, det virkas något i människa, så att kunskapen om Gud inte är en sån klassisk humanistisk erkännelse av Gud. Så man ofta läser, aha, ja, men det är intressant. Och man snackar om Gud som Gud är en ting som inte affekterar den. Vi är helt suveräna. Kunskapen om Gud betyder ett nytt liv, en förändring. Det betyder bland annat här som Paulus säger, troslydighet bland hedningarna. Och det är därför att någon ser och ser och ingenting ser. Det är inte för att de är dumma, väl? Det var inte så att disciplinerna, Jesu disciplinerna, var mycket intelligenta människor. Och alla de andra där, judefolkets ledare, var dumma, stupida. Vi har en anelse om att det måste vara tvärt emot. Att disciplinerna var helt vanliga människor som dig och mig. Och att ledarna var enestående intelligenta, som judarna alltid varit kända för att vara skarpa. Men deras intelligens hjälpte mycket. För de erkännelsen av Guds hemlighet betyder en förändring av livet. Och då den förändring icke var önskad, så blev förståelsen också borta. Så man ser och ser och ser ingenting. Och hör och förstår intet. Andra exempel på omtala denna hemlighet har vi för exempel i första Petrus brev. Första kapitel. Det står att det är den frälse som profeten har grubblat och grunnat över, när de profeterade om den nåde som skulle bli ge till del. De har grunnat över när den tid ville komma och hurdan den ville vara, den tid som Kristi ånd i dem vittnet fram till. Vittnade om. Eller pekte fram till. När den förut vittnade om Kristi lidelser och all den härlighet som skulle följa därefter. Så har vi ett intressant fenomen som jag vill stansa lite vid. Hvis vi nu tar tiden här, att den löper från begynnelsen där, det är på talarstolen där, och så ender det där. Det begynner där och ender där. Så ser vi profeten, han står där. Och profeten får en upplysning. Han får en insikt som icke gäller hans tid. Ja, den gäller så lite hans tid att han själv som profet inte förstår det. Men han må själv grubbla och undras över vad det är som här nu sägs. Om den tid som då där ska komma. Och han undras över innehållet av den tid som där ska komma. Idén är den att man på ett tidspunkt i detta tidsförlöp kan veta något. Men andra ting i detta tidsförlöp kan man inte veta på det tidspunkt, men må veta senare. Jesus talar klart om det till sina discipler. Sista aften han är samman med dem för han blir arresterad och korsfästet. Så säger han: jag har ännu många ting, och då står han här i tid. Jag har ännu många ting att säga till dere, men dere kan icke bära det. Och i en annan sammanhang säger han: jag vill sända dere sannhetens ånd. Och vad så? Denne sannhetens ånd ska föra dere till hela sannheten. Och dere ska göra större ting än det vi har gjort. Det är det man kallar progressiv uppenbaring. Det betyder inte att det som man inte visste för var sant. Det betyder att man vet mer om vad Gud ville på ett tidspunkt än man gjorde på ett tidigare tidspunkt. Därför grunnar profeterna utan att förstå. Och så fram till och begriper något som var obegripligt för dem. Och det är därför det står att denna Guds hemlighet, detta mysterium som Gud har uppenbart, ja, det attrår änglarna och skue in i. Det har du läst om, inte sant? Det står änglarna önskar, änglarna attrår och skue in i den hemlighet som är unaturlig kunskap också för dem. Det vill säga att varken profeterna eller änglarna eller de som levde på förtiden hade allgång till det, och disciplinerna förstod det inte och Jesus kunde inte säga det till dem. Unga människor idag i religiösa samfund och också i adventistsamfundet synger en sang. Jag husker inte hur den sangen lyder, men det är ett eller annat om att the old time religion. Jag vet inte om någon husker den. Och så var det ett eller annat om att denna religion, denna gammaldags religionen var god nog för Peter och Paulus och Silas, och den är good enough for me. Den är god nog också för mig. Viss man med det menar att den hängivenhet och den kärlighet och den enhet i ånd som de ägde är den gammaldags religionen, så är det riktigt. Men hvis de menar erkännelse, eller det vill säga förståelse av Guds plan utvirket i människolivet, så är det alltså förkert. Det är därför man ser det här tragiska som finner sted i adventistsamfundet idag. hvor mennesker faller tilbake fra en reform og en forståelse i adventistsamfunnet og rettferdiggjør det ved henvisning til Bibelens patriarker og profeter. Frikjærlighet, er det noen frikjærlighet? Ja, nå er det kun AIDS som kan holde folk fra det snart. Men den har vært på mote nå i decennier. Hvorfor? Jo, for det gjorde patriarkene. Og det er merkelig at man har en sådan oppfatning av at man ikke har en progressiv åpenbaring, en mer fullkommen forståelse av Guds vilje, eftersom tiden nærmer seg når Jesus Kristus kommer igjen. Adventpionerene omkring 1844, de var ikke hva vi vil synes være å være sunt tenkende kristne på alle områder. Du kan tenke deg at flere av våre pionerer, de satt der og drakk sin øl og sin cider og røkte sin pipe. De stanket tobakk og alkohol. Det synes jo det er merkelig. Gjorde adventpionerene det? Luther var en ølmunk. Hvorfor var han det? Fordi det har aldri gått opp for dem for senere hen at det der med å ødelegge sitt legeme passer dårlig med å kjenne Helligånd. Og så ble de ellers av med det. Og i dag så synes man at man er klok og innsiktsfull når man tar seg et glass vin, for det kan man jo ikke vise ut fra Bibelen, det skulle være forkert. Og det undrer meg, for det samme hvor du leser i Bibelen om vin og drikking av vin, så er det negativt. Det kom jo ikke til å lykke ut at Noah drakk seg full, var det det? Kom det det? En forferdelig ulykke som du enda ser i dag i apartheid. Det er bare 2 måneder siden den hollandske kirke i Sydafrika gikk bort fra den idé at kam er forbannet og at de hvite har rett til å kue ham. Det kan du takke Noahs fylleri for, at man tenkte så. Lotte ble dratt gjennom vin av sine 2 døtre og satte inn i historien Ammon og Moab. Det var aldri Guds plan at Ammonittene og Moabittene skulle være til. Men de ble til på grunn av alkohol. Men ennå kan man henvise til Noah, til Lot og hvem ellers. Patriarkene drakk, så kan vi ta et glass vin. Altså man har tapt forståelsen for at noe var forstått på et tidspunkt, mens andre ting ikke var forstått, og at du og jeg ikke må henvise til denne her misforståelse når du og jeg i dag skal presentere sannheten. Når Jesus sier til disiplene, jeg har ennå mange ting å fortelle dere, men dere kan ikke bære det. Ville du foreslå for eksempel at vi skulle gripe til sverd? Peter, han tar sverdet med når han går til Getsemane. Adventbevegelsen sier nei til militærtjeneste. De vil ikke bære våpen. Det kunne jeg godt forstå. Det var 19 år og ble kalt inn som NATO-soldat og gikk der i 2 år og løp rundt og var siktemål for alle de andre. For jeg ville nekte å bære våpen. Jeg hadde fått en idé at det aldri vært Guds opprinnelige vilje. Mens majoren og fenriken og sjersanten som skulle undervise meg, de henviste hele tiden til det våpenbruk som fant sted i Gamle Testamentet. Og når jeg blir spurt, hvorfor bærer du ikke våpen, så sier jeg kjenner Guds bud og Guds vilje på det punkt, du skal ikke slå ihjel. Og så sier de, men har du ikke lest, skriften er full av vold og blod og våpen. Nei, denne Guds fryktighetens hemmelighet, den åpenbares progressivt. Og det er derfor det står, når du kommer til den 7. basun, da står det, da skal Guds hemmelighet fullverd, eller som det står, i de dager den 7. engel lader sin røst lyde og skal til å blese i basun, er Guds hemmelige rådslutning fullbyrdet. Hvis vi ser på det her i en litt annen sammenheng, og så anvender for eksempel Ellen Whites klare syn på det. Og Ellen White, hun har betydd mer for adventbevegelsens forståelse av dette punkt enn noen andre. Men på grunn av hennes sterke standpunkt i denne sammenheng, så har hun fått teologene imot seg. For teologene, de henviser som alle andre til tradisjon, til det som har vært gjort før. Et eksempel på hennes oppfatning av denne hemmelighet skjult fra evighet av, eller fortiet fra evighet av, men nå åpenbart. Denne frelsesplan som Paulus har gjort seg til talsmann for. Hun omtaler den på denne måte. Denne nye pakt, denne plan for frelse, den är baserad en alene på Guds lov och inte något annat. Alltså Guds lov, det är ju att ta uttryck för Guds väsen, hans karaktär, hans hållning. Detta är basis för denna plan. Med andra ord, inte en mänsklig basis, inte en vanlig humanistisk erkännelse, inte någon vetenskap, inte någon erfaring, inte någon upplevelse, intet, men Guds lov, och Guds lov är uppenbart. Där man ser folk sitta i styrmöten och läser statistiker och meningsmålningar och vad är populärt och vad ger pengar. Man måste spöra vad Gud vill. För det är Gud som är utgångspunkter för adventbevägelsens förståelse av tingene. Och det är hans hemliga plan vi är efter åpenbara och effektuera i troslydighet. Så står det här att denna frälsningsplan som är baserad på Guds lov är ganska enkelt ett arrangemang som ska stilla människor i den situation att de igen kan komma i harmoni med Guds plan, så att Guds lov kan adlydas i dem. Är med på det, sösken? Guds frälsningsplan, vad är det? Det är ett ganska enkelt arrangemang hvor mennesker kan stilles i den situation at de igen kan adlyde Guds lov. Igen. Hvorfor igen? Jo, som de gjorde i paradiset. Nej, sier det gjorde ikke Peter, og det gjorde ikke Noah, og det gjorde ikke Lot. De kom til kort alle sammen. Og Elias, han løp og gjemte seg i en hule, og jeg vet ikke hva. Du kan bli ved med å si det, men Guds plan är att människor ska stillas där hvor de igen kan effektuera det som var Guds upprinnelige plan för människor. Ta en annan uttalelse. Ellen White omtalar dessa ting och så säger hon: Gud gör ingen kompromisser med synd. En genuin, alltså en ärlig, en virkelig omvändelse för andra nedarvade och tillärte tillböjligheter till ondskap. Jag läste här för ett par dagar sedan en rapport som kom från universitetet i Minnesota. Det mest omfattande studie av enäggade tvillingar någon gång gitt. Det har pågått över lång årtier. Och jag husker inte antal, men stort antal enäggade tvillingar som har varit skilt från varandra kort efter födseln och vuxit upp utan att känna hinan i olika miljöer. Och så senare i livet, måste efter 10, 20, 30, 40, upp till 50 år, bli fört samman igen. Och så har man underlagt dessa här studien för att se hur stor inflytelse miljö har i förhåll till arven. Och du vet, i sista 50 år så har man sagt att att miljö är den starkaste faktor i dannelsen av människets personlighet och hållning. Men man har funnit i detta studium intressant nog att det är 50% på varje av dem cirka, men det varierar. Man har några exempel på enäggade tvillingar som är så forskjellige som man nästan inte skulle tro att de var sösken en gång. Men de är undantag. Man har enäggade tvillingar som är så lik att man blir helt förbausad. Det var två män på min ålder omkring som möttes för första gång efter de var adskilda från födseln. Bott forskjellige städer i USA. Da de möttes, da körte de den samme bil med den samme farve. De hade två barn var, gift med en kone som lignet, och barna hette det samme. De stod upp på samma tid, de hade ett arbete som lignet, de hade samma tøy på, samma maner, gestikulationer var ufattelig, alltså 50% lik. Miljö hade haft liten roll att spela i disse två som var det mest otrete tillfälle av likhet. Men det var någon tid, andra gånger var man nere på ligger med ett för miljö och ligger lite för arv. Men när alla var gått igenom så var det en lite större betydning kunde tillskrivas arv än miljö, men cirka 50% på var. Så kommer det här som blåsande ut av den blå himmel, står denne påstand från Ellen White, att en ärlig omvändelse, en äkta omvändelse, en genuin omvändelse för andra nedarvade och tillärte, alltså kultiverade tendenser till till det som är galt. Det betyder att du inte ska uppge din arv, det vill säga din personlighet. Den genetiska koden som har gett dig den personlighet, och det, den ska du ha. Du ska bevara din ögonfarve och dina krullor i håret. Men vad du inte ska bevara, det är alla de tendenser till ondskap som din arv må ha gett dig, eller ditt miljö och ditt valg har gett dig. Allt det kan fjärnas från livet och må fjärnas från människa. Det är därför Paulus säger som ska vi se här. I Filipperbrevet, var det står, så jag kan skönja vad det är väsentligt för att I må vara rene och lytefri på Kristi dag. Han säger i Efeserne, i Kolossenserbrevet, det första kapitlet, följande, att denna hemlighet där har varit skjult genom alla tider och släkter, men nu är blivit uppenbar för hans helige. För dem ville Gud kungöra vilken rikdom på härlighet denna hemlighet rummer. Bland hedningarna, nämligen Kristus i er, härlighetens hopp. Och det står att han ska framställa människor med visdom, med all visdom, för att vi kunde framställa ett värt människa som fullkomment i Kristus. Och det är det eko du hör om och om och om igen. Och det står att den syvende basun lyder, där ska Guds hemliga råd fullbördes. Vad vill det säga, sösken? Det vill säga att kunskapen om Guds vilja för människolivet åpenbares helt och fullt. Han har inte mer att säga. Det är inte mer han vill med människa än det han vill säga när den syvende basun lyder. Där alla korten är lagt på bordet. Det är standarden för vad Gud har tänkt om människa klart för alla, och den standard ska effektueras i människolivet. Man kunde tänka sig, jag kunde tänka mig att läsa någon få texter till bara för som ett eko av det som vi allerede har sagt här. Det står här att Paulus säger och upplyser vårledes den frälsesplan är, därför evighet har ligget jämt som en hemlighet hos Gud till alla ting skaper, för att Guds visdom nu i dens mangfoldighet vid kyrkan skulle givas till känna för makterna och myndigheterna i den himmelska världen. Har du hört idén om att du inte bara är en anskuelseundervisning för din nabo och din familje och din kollega, men det står att du och jag som Guds barn är en anskuelseundervisning för hela universum, för makterna och myndigheterna i himmelen. Det är därför det står att änglarna hade attra att se in i det. Det var ingen självföljlighet för änglarna. Och det står att detta Gud vill med menigheten. Det står att han i kraft må styrkas vid ånd i det inre människa, så att i samman med alla de helige må kunna fatta hur stor bredden och längden och höjden och dybden är. Och att de må fyllas med hela Guds fyllder. Samman med alla de helige. Det är nämligen så att i tiden som gick, i det gamla testamentets tid, så kan man hänvisa till enkelte människor som är daddelfri. Och det är män som Enoch, det står han vandrat med Gud och Gud tog han till sig. Det var män som Elias, som efter sin snubblund kom upp och stå och var daddelfri. Det var exempel på Moses som fallt igen och igen, men som levde för Gud och så snubblade han, man reste sig igen och kom till himlen. Daniel, icke ett ord är sagt emot Daniel, och Bibeln har för vana att säga det som är värd att säga emot ett människa. Men det står här att Paulus säger att vi ska fatta samman med alla de helige. Och det vill säga alla de som i tidigare tider och som nå står till doms, för domen begynner med Guds hus, samman med alla den ska fatta vad Gud vill. Och att intet ska stå hållas tillbaka. Och att hela menigheten ska tillas fram utan fläck och lyter vid hans komme. Och det står: men han som är som över all nåde förmår vid sin kraft, där virker i oss att göra långt utöver det som vi beder om eller förstår. Och hvis du och jag inte förstår det, så är det ju inte så märkeligt. Och vi må trösta oss med att Jesus var langmodig överfor disciplinerna där de inte förstod. Men sa: jag vill sända eder ånden och han ska föra er till hela sannheten. Och du må aldrig regna med att bli förstått av de som tror de är kloka. Aldrig. Det är helt inlysande att det att vara rättfärdig för Gud inte betyder att vara rättfärdig i världen. Och de som påberopar sig och känner Gud allra bäst vill förstå dig allra minst. Vem förstod Jesus allra bäst, eller borde förstå av allra bästa av hans samtid? Jo, det var de skriftlärde, det var de lovkyndiga, det var fariserna. Det var de som presenterade det helige Israels samfund. Och vet du vad de trodde Jesus var? De trodde han var djävulen. Och det sa de lika ut. Det är vid Belzebul han gör det, säger de. Och Belzebul, det är Satan. Att du, visst du var sann och rättfärdig efter Guds hemliga plan och rådslagning, visst du och jag var det, så är det det sista vi skulle förvänta och bli för anerkännelse för det i världen. Det står: kun de förstår det som har fattat kärlighet till sannheten, och alla andra ser och ser och ser ingenting, och hör och förstår intet. Och det är samma grund att du för exempel inte finner någon indicie för att Jesus var Messias, undtatt bland de som vittnet om han och kom till att tro på han. Du kan inte stå upp i historieboken och finna argumenten för Jesus. Argumentet för Jesus som Messias är internt. Det är ett bibelskt argument. Punktum. Och därför har man sett folk som kritiserar adventbevägelsen. De säger: ja, men du kan slå upp hur du vill i avisen från den tiden. Du hör inte om förståelsen av adventbevägelsens betydning. Nej, selvföljlig inte. För det var de som hade fattat kärlighet i sannheten som förkynte det. Och det är de som har blivit vittner. Och det blir heller aldrig någon andra. Det är därför domen avgöres av en som lignet en människosön som föres framför den gamla dagen för att motta ett rike. Och det är han som dömer i favör av de helige. Det är icke alla de hine. Det står att när plagen är fallt, då hatet de har mer och mer. Det står: så kom den första plagen, men de väntar sig icke om, de hatet Gud och spottet ham. Och det blev de ved med att bli mer och mer förhärdet och mer förblindet, intill de så ham komma i en gång. Och då blir de kun förfärdet. Men kärlighet i sannheten har de icke. Alltså, påstånd om vad Gud vill i sin hemliga plan, det är det som är uppenbart att de som tog emot sannheten och ingen andra. Och därför är standarden för vad vi, du och jag skulle vara och vad Gud vill med menigheten, den är menighetens interna i den betydningen att den kännes kun av dem som känner Kristus. Därför Jesus säger så skarpt till jude folket: de förstår icke vad jag talar om. Och folk som märker att en man kan stå och säga till en församling: visst ni och jag sa till dere, dere förstår icke vad jag talar om. Ja, det är en märklig fyr han där, Jens K. Han kommer här och fortäller mig så klok, vi förstår ingenting. Jesus sa det till judarna. Och sa det många gånger till judarna. Och han sa att forskjellen på dere och mig, sa han, är att jag är ovanfra och dere är nedifra. Jag har fadern i himmelen till far, och han känner inte dere. Men dere har djävulen till far, och känner han inte och kommer inte till mig, för det vill inte. Det har inte fattat kärlighet i sannheten, därför är det blinde. Och vi skulle önska att vi kunde förstå och acceptera som en menighet den vidunderliga utfordring som ligger i att hela Guds hemlighet ska läggas på bord och allt ska göras klart för hans menighet för hans ankomme. Att det är en för sen timme för dig och mig att hänvisa till tidigare fel och mangler i ens eget liv och Guds nåde i vankundighetens tider. Som Paulus säger: Gud var nådig med vankundighetens tider, Men nå befaler han at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Og all den pionerende standard i 1840 og 1850 er ingen standard for deg og meg. Ellen White, hun refset i 1850 de som var imot å spise svin. Står i vittnesbyrdene. Hun har aldri tenkt på at noe kunne være mer fordelaktig å spise enn annet. Så hun, når noen sa, jeg har lest i Bibelen at man helst ikke skal spise uren mat som så svin, så går Ellen White i rette med dem og sier, har du hørt noe sånt? Hun vil ikke ha noe av det. Hun forstod det ikke. Ellen Whites uvidenhet og mangel på innsikt er ingen standard for deg og meg. Den eneste standard vi kan hente fra pionerene er deres hengivenhet og kjærlighet til sannheten, så vil Gud vise oss hva han vil. Skal vi be sammen? Vår far i himmelen, vi ber i Jesu navn om at du vil, etter ditt løfte, lede oss til sannheten, og at du ved din gode ånd vil gi oss kjærlighet til deg og kjærlighet til ditt ord, at vi må kjenne din ånd, og at vi må levende gjøres efter ditt ord, at du vil få nåde til å stille oss frem, som det står, i den tid da ditt hemmelige råd skal fullbyrdes. Og vi være med blant dem som fullbyrdet ditt hemmelige råd, det som du har fortiet gjennom evigheter, men som nå er åpenbart for ditt folk. Vi legger dagen, vår familie, våre venner og våre egne liv i dine hender. Se til alle som er syke.